In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com to get 10% off your first purchase with code REBAG10. Shop today at Rebag.com. That's REBAG.com. And use promo code REBAG10 for 10% off your first purchase.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hej och välkomna till min podd Mord och försvinnanden. Här kommer del 2. Om mordet på Vilma Andersson. Känsliga lyssnare varnas. Tishko är nu häktad på sannolika skäl för mordet och styckningen av Vilma. Tishko börjar prata med en kriminalvårdare mer och mer. De pratar om allt möjligt och de börjar också komma in på anklagelserna han är anklagad för. Han säger till Tishko att han är tvungen att berätta för polisen om de pratar om mordet. Men Tishko fortsätter prata om det ändå. Han säger att polisen inte skulle visat bilden på huvudet. Och att han älskade Vilma och att han aldrig skulle göra så mot henne. Att det är någon annan som har mördat henne. Tishko blir omhäktad gång på gång. På grund av att det är flera vittnen kvar att förhöra. Och vissa bevis hade ännu inte analyserats. Den 14 mars 2020 hålls ännu en omhäktningsförhandling mot Tishko. Han säger fortfarande att Vilma lämnade lägenheten efter ett bråk 14 november. Han har inte heller några förklaringar till den starka bevisningen mot honom. Det enda han säger är att det är omöjligt. Den 21 mars så berättar Tishko för den kriminalvårdaren som han har pratat med tidigare att han inte är skyldig till mord, men att han är skyldig till dråp. Tishko sa också, om han hade varit mer svartsjuk hade detta inte hänt. Han berättade återigen att han hade gjort slut med Vilma och sen låtit henne gå till de andra personerna som mördade henne. Han ångrar nu att han lät henne gå dit. Polisen kom nog att tänka på att de inte hade gått igenom kapporna och väskorna som hängde i hallen i Vilmas och Tishkos lägenhet. Så de åkte dit och såg att det hängde en väska som enligt hennes vänner och familj var hennes favoritväska. Varför hängde väskan kvar i lägenheten om hon hade lämnat den 14 november? Den 31 mars så kom det fram lite nya bevis under omhäktningsförhandlingen. NFC hade fått fram att det fanns blod på Tishkos skor från Vilma. Den 14 april så skulle utredarna hålla ett så kallat slutförhör med Tishko. Det stora problemet med utredningen var att resten av Vilmas kropp inte hade hittats. Så någon dödsorsak hade inte kunnat fastställas. Jag kommer nu läsa upp lite ur förhöret. Annette åkte till en rättspsykiatrisk mottagning i Göteborg för att hålla förhöret med Tishko. Tishko hade blivit inlagd då han mådde väldigt dåligt i häktet. Annette säger, detta är det sista förhöret innan åtal kommer väckas. Har du något du vill säga? Inget som jag kommer på nu, men vi kan tjata lite. Då börjar vi, säger Annette. Yes, svarar Tishko. Du sa att det inte fanns något blod i lägenheten när du greps. Och så har jag ju frågat dig hur blodet har hamnat där. Vi har hittat en massa blod, eller teknikerna. Och då har du sagt att det är vårt jobb att ta reda på det. Hur menar du då? Då svarade Tishko. Det är inte den mängden som ni säger. Ni säger. Åklagarna sa 44 spår på en häktningsförhandling. Förhörsledaren. Vad kan det finnas för blod i lägenheten som det finns förklaring på? Då svarade Tishko. Alltså, jag vet inte hur det ser ut heller. För jag vet vad blodet är. Men hittar ni till exempel blod i köket så kanske någon av oss har skärt sig och så. Men jag vet inte. Jag tror min advokat sa någonting om att det fanns något spår vid balkongen på någon vägg och det är omöjligt. Det som du tänker skulle kunna vara är att man har skadat sig i köket när man har fixat något där. Ja, men inte den mängden som ni säger. Det är omöjligt. Annette ställer en ny fråga till Tishko. Du har tidigare inte sagt så mycket. Och det är ju din rätt att vara tyst, det vet vi ju. Samtidigt har jag sagt flera gånger att det borde ligga i ditt intresse att berätta allt du vet. För du säger ju att du vet eller har aningar om vem det kan vara som ligger bakom. Vad är det som har hindrat dig att berätta det? Jag vet inte med säkerhet, men jag vill ju inte. Vilma antydde att hon skulle till Göteborg. Jag kan inte säga att den här personen har gjort detta. Men jag kan med säkerhet säga att det inte var jag. Tishko fick ytterligare en fråga om varför Vilmas blod fanns på hans skor. Men han gav inte annat en alternativ förklaring till varför blodet fanns där. Det han sa var, det är omöjligt, det kan jag inte tänka mig. Dagens avsnitt är i betalt samarbete med Nextory. Jag har ett erbjudande till er lyssnare. Just nu kan du få 6 veckor gratis lyssning på hela deras sortiment. Ta del av detta erbjudande genom att använda koden nextstory.com/mord när du registrerar dig på Nextstorys hemsida eller via appen. Njut av en fantastisk lyssningsupplevelse med Nextstory och upptäck berättelser som griper tag och inspirerar just dig. Tack så mycket till Nextstory. I slutet av utredningen så gick polisen igenom väskan som Vilmas huvud låg i en gång till. Det visar sig då att de har missat några detaljer. Och där hittar de bland annat en mobiltelefon och Vilma och Tishkos pass. I maj 2020 så fanns det tillräckligt mycket bevis för att åtala Tishko för mordet på Vilma. Det fanns väldigt mycket starka bevis mot Tishko. Fingeravtryck på aluminiumfolien och på tejpen som Vilmas huvud låg paketerad i och mycket blodspår i lägenheten. Ingen dödsorsak kunde fastställas på grund av att hela kroppen inte är hittad. Men det finns inga tvivel att det är Tishko som har mördat Vilma. Tisdagen den 26 maj 2020 började rättegången i Uddevalla tingsrätt. Rättegången började med att åklagaren förhörde några av Vilmas anhöriga om deras förhållande och hur de upplevde det. Åklagaren förhörde Vilmas syster. Jag kommer inte spela upp ljud från systerns förhör med tanke på att det är jobbigt att sitta i en rättssal. Vilmas syster berättade att Tishko hade GPS på Vilma så han kunde hålla koll på var hon var hela tiden. Hon berättade också att Vilma inte fick använda vissa kläder. Tajta kläder var väldigt fel att ta på sig, enligt Tishko. Systern sa också att deras relation förändrades för att Tishko inte ville att hon skulle ta kontakt med sin familj och vänner. Systern berättade också att hon har hört honom nedvärdera henne över telefon. Han kallade Vilma för tjock under ett samtal med systern. Vilmas syster berättade att under sommaren 2019 så hade Vilma berättat att han knuffade in henne i en vägg. Och att han brukar ta tag i henne om hon städade dåligt. Om hon gjorde en maträtt som han inte gillar så kunde han spotta maten på henne. Systern berättade också att han hade kastat ut henne ur lägenheten under flera tillfällen när Tishko hade gjort slut med Vilma. Vilma gick tillbaka till Tishko efter varje gång för att hon var så manipulerad av honom. Tishko fick också frågor om hur deras förhållande var i början av hans 4 timmar långa förhör. Det lät så här.
Du har ju hört här Vilmas närstående och särskilt då Emelie här på slutet. Det talas ju om till exempel ett kontrollbehov från din sida gentemot denna. Du skulle bestämma och så vidare. Kan du kommentera det?
Alltså Vilmas... Vilmas uppfostran var ju inte det bästa. Hon hade inte den insikten i hur folk tänker på så sätt. Nu har jag här en flickvän. Hon är ung. Hon är 16-17. Och hon ser väldigt, väldigt bra ut. Jag påpekar till exempel. Ja, men ta inte på dig vissa grejer. För att det är folk som stirrar. Det är ingen som vill att folk ska sitta och stirra på din tjej typ. Det är en självklarhet. En kontrollbehov skulle jag absolut inte kalla det.
Så du hade syn på hennes klädval då kan man säga?
En gång så var de ju i Göteborg. Då hade hon en genomskinlig byxa på sig. Man kunde se väldigt mycket. Och det påpekar jag. Jag var ju ganska upprörd över det. För att jag ser liksom, du är i centrala Göteborg och du har de här grejerna på dig. Liksom, du förstår ju hur folk är. Hur killar är. Men det här var ju 2018 då.
Mm. Ja, och det framgår av sms också. Hon frågar dig vilka kläder och så vidare som hon ska ta på sig.
Ja, men det är sådär vanligt. Vad tycker du är fint? Vad ska jag på mig liksom?
Men du hade synpunkter på hennes klädval. Jag uppfattar det så.
Ja, hon frågar om mina åsikter. Ja.
Hur var det med synpunkter på hennes kompisar då? Fick hon träffa killar och hålla kontakt med killar och sådär?
Alltså de flesta av hennes barndomsvänner bor ju i Lysekil och i Stenungsund. Det är där hon har gått i grundskolan. Hon får flytta mellan Stenungsund och Lysekil väldigt, väldigt mycket. Så hon byter ju skola ganska ofta. Det är första gången hon bor i Uddevalla. Hon flyttar in i Uddevalla när hon var 14. Mm. Eller 15, det är någonstans där vid sommaren 2017. Så hon kände ju inte så många i Uddevalla liksom. Barndomsvänner från Stenungsund och Lysekil har hon ju inte bra kontakt med längre. Så det var ju upp till henne. Hon träffade ju några av dem ibland när de befann sig i Uddevalla då. För hon åkte inte ofta ut.
Våld då? Har det förekommit i relationerna?
Nej.
Inte någon gång?
Inte så som de beskriver det.
Får du berätta vad du kan säga om det då?
Jag kommer inte ihåg till exempel någon whiteboardtavla eller någon vägg jag skulle ha knuffat in henne i. Men det är väldigt enkelt att hitta på sånt där i efterhand. Ja. Det kommer inte jag ihåg alls.
Tishkos advokat berättade att Tishkos inställning var att han förnekade brott. Att han inte på något sätt hade orsakat Vilmas död. Och att han inte heller hade styckat hennes kropp. Några dagar senare fick advokaten möjlighet att utveckla försvaret. Och hon fokuserade på att det inte fanns en fastställd dödsorsak när det gällde Vilma. Detta innebar att man måste överväga alternativa förklaringar till att Vilma dog. Åklagaren hävdade under sin genomgång att mordet troligen skedde runt klockan 6 på kvällen. Höjdpunkten under rättegången skulle naturligtvis bli åklagarens förhör med Tishko. Det hölls den 29 maj och pågick i nästan 4 timmar. De som var närvarande i rättssalen kunde höra en man som lät mycket som ville lärt känna honom under utredningen. Lite trotsig och lite självgod. Han var ibland nedlåtande mot polis och åklagare. Vid flera tillfällen under förhöret sa han också saker som var provocerande, särskilt mot anhöriga som han till och med förolämpade vid vissa tillfällen. Domaren frågade inledningsvis om det var något Tishko själv ville säga och han svarade kort och gott. Jag måste brutit mot fysikens lagar för att vara skyldig till detta. Jag kan ta frågorna nu. De intressanta delarna av förhöret kom när åklagaren bad Tishko att berätta om torsdagen den 14 november året innan, dagen då Vilma försvann. Tishko gav en lång beskrivning. Här kommer Tishkos version om vad som hände den 14 november 2019. Jag kommer nu spela upp delar av rättegången.
Och då vill jag att du berättar själv med egna ord utan att jag ställer frågor om den här dagen, vad du gör den 14 november.
Jag vaknar 11:30. Och sätter på mig PlayStation, tar på mig hörlurarna och spelar. Eller så sätter jag på Netflix, det är lite olika, det är typ det jag gör. Ja, och sen... Jag kanske kollar på någon film, men jag spelar ju ganska många timmar PlayStation, det gör jag ju. Men Vilma liksom kommer fram till mig och bara vill ta en cig med mig typ. Som vi brukar röka tillsammans fastän... Ja visst, jag tar en cig med dig. Och i samband med den cigaretten så börjar vi ju prata igen. Och grälet börjar igen. Och... Ja, liksom grälet är om allt möjligt liksom. Hon anklagar mig för att vara otrogen. Liksom vi pratar om ekonomin, vi pratar om USA, vi pratar om i stort sett framtiden och lite andra grejer. Och så liksom efter, nu är ju typ klockan, det visste ju inte jag då, men nu har jag fått veta det efter när jag lämnar lägenheten. Så nu är klockan runt 17:30 kan man säga. Liksom det blir en paus i grälet. Vi tar en dusch tillsammans. Och så blir det bra. Under den korta stunden där. Och så efter vi går ut i duschen. Så tar hon på sig kläderna typ. Och torkar sig och så. Och så sätter hon sig i köket vid fönsterbänken där. Och så sminkar hon sig. Och jag gör samma sak, jag torkar mig, tar på mig kläder och så går jag tillbaks till min fåtölj och sätter mig och spelar PlayStation. Eller så kollar jag Netflix. Men efter en liten stund så kommer Vilma tillbaks och grälet fortsätter. Och ja, det är liksom, det är ju ganska mycket vi bråkar om det. Det är liksom allting på en och samma period, vet. Då snackar jag de här dagarna då. Och så som jag alltid brukar avsluta grälen mellan mig och Vilma. Det är ju typ att jag tar på mig hörlurar och sätter på musik. Så stänger jag av resten av världen på det sättet. Jag går in i tvn eller spelet och så. Lyssnar på musiken typ. Det är så jag alltid avslutar grälen när jag inte orkar med, när det blir för mycket. För när man grälar så blir det ju så att man man pratar om samma saker om och om igen, vet. Man säger sitt, de säger sitt, det går inte igenom från några liksom, det jag säger går inte igenom för henne, det hon säger går inte igenom för mig. Man kommer tillbaka till samma argumentation hela tiden om och om igen. Så jag orkar inte mer liksom. Jag tog på mig hörlurarna och ja, jag började spela typ. Och det gjorde henne väldigt arg. Så då skrek hon i mitt öra liksom. Så att det skulle gå igenom musiken och allting. Skrek på mig typ någon minut och så. Men jag fortsatte ignorera för att jag orkar inte gräla längre. Och så gick hon iväg. Jag ser det från perifera seendet att hon går iväg nu äntligen. Nu blev det lite tyst, vet. Nu kan jag fortsätta spela. Efter 5-10 minuter så hör jag. Jag ser figuren. Gå igenom hallen. Och så hör jag ytterdörren smällas igen. Och det är det sista jag kommer ihåg från henne. Ja, efter 10 minuter så lägger jag ifrån mig hörlurarna och spelet. Och så går jag in i köket och dricker lite vatten. Så ser jag att hennes smink är borta. Från köksbänken. Hon drog iväg. Jag trodde inte att det skulle vara att hon packade ihop sina grejer. Men jag tror i all stress eller typ i den farten som hon var i. För det var ju bara en kort stund mellan det att jag tar på mig hörlurarna till att hon smäller ytterdörren. Så ser jag att hennes bankkort ligger där på köksbordet. Så den tar jag med mig, lägger i fickan, tar min telefon, tar mina hörlurar, nycklar. Och så går jag ut efter henne, för det brukar jag alltid göra. Liksom när hon bodde hemma hos mina föräldrar, när vi bodde i lägenheten. Ifall hon blev upprörd och hon stannade ute så tänkte jag att det är kallt och så. Så följde jag efter henne och tar hem henne igen för ja, hon har ingen annanstans att vara. Så jag går ut ur lägenheten och följer efter henne helt enkelt. Men jag kommer ut, jag är där i stan, jag ser inte henne. Liksom. Jag tar ett varv runt byggnaden, kollar parker och bänkarna av de här. Och hon är inte där i närheten. Jag bor ju precis bredvid Folkets park. Så hon är inte där. Så då tar jag henne på orden, för under grälet så säger hon till mig att hon ska till Göteborg. Så jag går till stan. Först kollar jag tågen till Göteborg. Jag ser... Det är typ 30 minuter kvar tills den kommer eller något sånt där är det. Så då går jag till stan först. Jag bor 2 minuter från stan. Jag går dit, köper drickan, köper tändaren för cigaretterna. Och så går jag mot tågstationen. Nu är klockan kanske 6:50. Jag går dit. Tåget är redan där. Den åker om en 10 minuter. Jag sätter mig. Lyssnar på musik samtidigt. Så åker ju tåget och ibland kollar jag ut genom fönstret och vi kommer fram till Ljungskile. Det är den första stationen efter Östra Uddevalla. Och så ser jag på perrongen på andra sidan, så är det en kort tjej med ljusblont hår. Samma sorts jacka, samma kroppsspråk som Vilma. Står hon där och röker. Och jag har inga linser på mig. Jag är ju närsynt, så jag ser ju inte liksom i perfekt detalj liksom, om det är hon eller inte. Men jag går av tåget där i Ljungskile. Jag går över övergångsstället där till den andra sidan. Jag närmar mig och så ser jag att det inte är Vilma. Tåget har åkt. Jag går tillbaka och kollar på tågtiderna och så. Då är det 1 timme kvar tills nästa tåg kommer. Och nu orkar inte jag åka till Göteborg längre. Så jag väntar på nästa tåg tillbaka till Uddevalla. Så då är klockan typ... Ja, det kommer inte ihåg nu. Men jag väntar, det är typ 10 minuter kvar tills den kommer. Jag kollar på den här tavlan där det står. Och så plötsligt så försvinner det. Det är en störning. Tåget kommer inte längre. Det är en störning. Och ja, vad fan ska jag göra nu? Nu är jag här och det åker inga tåg hem. Jag vill inte ta bussen, för tar man bussen så tar det typ 2-3 timmar med förbindelser och så. Så jag sätter på GPS, jag slår in Uddevalla och den visar mig 2 timmar. Det finns ingen gångväg till Uddevalla från Ljungskile. Så den visar mig ingen gångväg liksom. Så då sätter jag på som bil. Då visar den mig E6an. Det tar 2 timmar. Jag sätter på musik och jag börjar gå. Och så ringer ju folk, polisen, så i samband med att jag går där. Ja, polispatrullen kommer ju och de säger, ja, är du inte rädd om det? Och så, ja, vart bor du? Ger dem min adress. Så kör de hem mig. Släpper av mig strax utanför lägenheten. Och så är jag hemma där tills söndag. Tills måndag, jag är hemma hela söndagen också.
Och sen var det lördag och sen kom söndagen.
Sen kom söndag.
Och då, vi kommer till den sen, men då lämnar du lägenheten för första gången då? Ska jag uppfatta det så?
Ja. Eller måndagen, det är ju Linda och de kommer ju till mig på söndagen. Måndagen jobbar jag och så åker jag till McDonalds och sånt. På.
Men är du hemma hela fredag, lördag, söndag, hela söndagen också?
Jajamän.
Mm. Det här var inte så konstig berättelse tycker jag. Det är väl ganska logiskt.
Ja, det...
Varför berättar du inte den här under dina 6 månader i häkte? Det här är ju helt nya uppgifter. Väldigt
det blir tydligt för mig efter några dagar i arresten att polisen bryr sig inte ifall jag pratar hur mycket som helst eller om jag inte säger någonting alls. Det kommer inte få utredningen att gå snabbare. Jag blir inte släppt snabbare. Och de kommer ändå tro att jag har gjort någonting för det. Jag blir ju gripen för mord när jag inte ens vet vart hon är. Så för mig blir det tydligt att polisen bryr sig inte. Så jag ser ingen kommentar istället. Och under den här perioden från mitt första förhör pratar jag en hel timme. Och jag svarar på alla frågor. Sista förhör pratar jag ännu mer. Och jag svarar på alla frågor. Däremellan så pratar jag en del och ger er många spår. Men ni har inte kollat upp det. Ni har inte följt upp spåren jag har gett er. Och jag är det mest trovärdiga vittnet som finns.
Det första förhöret hölls den 19 november. Då berättade Tishko lite av det han sa nu i rättssalen. Han sa att han var hemma med Vilma den 14 november. Att det började gräla. Och att hon sen lämnade lägenheten. Men han nämnde till exempel ingenting om vad han gjorde sedan. Detta konfronterade åklagaren honom ännu. Och frågan är alltså hur Tishko skulle kunna förklara varför han från början inte berättade att han hade varit i Ljungskile. Anledningen till att han inte nämnde något om resan till Ljungskile, det första förhöret, ska alltså ha varit för att han inte tänkte på det i den utsatta situationen han befann sig i. Och att han inte trodde att polisen specifikt hade frågat honom om vad han gjorde på kvällen den 14 november. Det är konstigt att Tishko inte berättade att han var i Ljungskile då han visste att han hade blivit upplockad av en polis på E6an. Åklagaren tyckte att Tishko grävde sin egen grav genom att slingra sig runt alla frågor. Åklagaren frågade varför polisen sa att han var lerig och att han hade sår på händerna. Då svarade Tishko:
lera och gräsmatta alltså. Ibland så kommer det en bil som typ, man ser en lastbil komma och det är härligt läskigt, så man får ju akta sig lite grann. Får jag gå på leran istället? Och det är ju lite vattenpölar här och där typ. Jag gick ju på E6an i drygt 30 minuter kan man säga. 30-35 minuter. Jo, så det var en bra stund där.
Polisen noterar ju att du är lerig och frågar då vad har hänt här. Och då säger du att du har varit i bråk i Uddevalla. Det är därför du är lerig.
Men det kan jag inte ha varit.
Skadorna,
ni ser ju vart jag har gått. Jag har inte...
Skadorna som polisen noterar på dig då?
Vilka skador?
Du hade polisen noterat skador på dig på händerna?
Det kommer jag inte ihåg.
Nej. Hade du inga skador på händerna?
Nej, inte vad jag kommer ihåg.
Sen frågade åklagaren också om vad han har att kommentera angående DNA-bevisningen.
Då går vi in på de här fynden och så som har, ja, du har hört brottsplatsundersökning och blodbitsanalysen här, va? Titta på bilderna. Det har ju påträffats blod i samtliga rum i den här lägenheten efter Vilma. Har du inte upptäckt något av de här bloden?
Det har jag aldrig sett.
Det har ju städats, du har ju själv sagt att du har städats, så det har ju städats i lägenheten.
Jag hade kommit ihåg ifall jag hade städat bort blod. Det har jag inte gjort.
Nej. Mm. Och så har vi sådana här kontaktspår, sådana här drag som efter blodigt hår i två dörröppningar och sovrum och toa och efter toa dörr. Ganska tydligt, det är ingenting du har sett.
Nej.
Sen har vi också stänk vid fönsterväggen som den kallas i brottsplatsundersökningen. Då. Det är en hel del prickar där. Ingenting som har sett.
Nej.
Så har vi fåtöljen också. Lite rinningar och stänk så. Mest ner till men även lite upp till. Ingenting, du har ju suttit i den fåtöljen rätt mycket säger du. Ja.
Nej.
TV-möbeln så var det ju som uttrycks då muskelvävnad i två delar. Så en sitter ju i möbeln, en sitter i väggen nära varandra. Till vänster om tvn. Du sitter du och tittar på tvn. Du har inte sett dem på vänster sida där om tvn.
Nej.
Sen har man hittat ditt blod på mattan.
Det är omöjligt.
Så du har inte blött på den här mattan?
Det är också, ja. Nej, det har jag inte gjort. Jag har inte blött på flera år.
Mm. Jag tänker på att du har ju skador här.
Ja, men det var ju... Då har jag ju skärt mig. Det droppar inte blod därifrån. Det är liksom skavsår typ eller något sånt där.
När skadade du dig på den här lampan då?
Det måste ha varit lördag kväll.
Mm.
Eller fredag, jag vet inte. Ja.
Men det är ju torsdag den 14 som polisen ser skador på dina händer.
Det kan inte vara sant.
Sen är det ditt, det är blod och det är både ditt och Vilmas blod, eller DNA i blodet på flera ställen faktiskt. Vad har du för kommentar till den?
Det är omöjligt. Jag har inte sett hennes blod alls och jag har inte blött, så mitt blod är omöjligt. Sen ser jag, det är DNA, det vet jag ingenting om.
Nej. Men det som är mest anmärkningsvärt då, det är ju det här sista som kom in från NFC innan rättegången, att dina fotspår finns och de bedömer att det är i blod, dina fotspår.
Det vet jag ingenting om.
Ja. Någon kommentar måste du väl ha kring detta?
Alltså,
ingen förklaring till det alls.
Är det blodigt så trampar inte jag rakt in i det. Nej, jag har inte sett någon blod alls. Så det kan inte jag, det kan inte jag kommentera.
Så vi köket då. Under diskbänken så ser man blod, lite utspätt blod där. Vilmas blod har man ju konstaterat i skåpet där på golvet. Något du har sett?
Nej.
Kniven då? Känner du igen den kniven som man har hittat?
Det är våra knivar.
Ja. Men det är ju både fett på bladet efter Vilma, det är blodspår och det är även en muskelvävnad mellan bladet och skaftet har man ju konstaterat det.
Det var en sån här en millimeter eller
vad det var? Ja, en liten bit.
Nej, det har inte jag sett.
Men nu förklarar du den biten då?
Förklarar vad då?
Ja, hur kan det vara muskelvävnad på den kniven?
Det vet jag inte.
Nej. Sen har vi en tejprulle. Brun plasttejp i ett skåp i köket. Där är det ju blod.
Det har inte jag sett heller.
Och Vilma också.
Det,
sett blod på insidan.
Det är inte mitt blod och jag har inte sett blod där alls. Så det kan jag säga.
Sovrummet då, där har vi blod på sängöverkastet. Vilmas och ditt blod också. Nej, i alla fall Vilmas blod. På det här överkastet, det här rödaktiga.
Ja, det har inte jag sett.
Där hittar man ju Vilmas blod på. Och även ditt.
Det ser ni, men det har jag ingen aning om.
Det var ju ditt blod också på ett av de här kuddvaran.
Det är omöjligt.
På två separata ställen. Var Vilmas blod och ditt blod på ett kuddvar?
Mitt blod, det är omöjligt.
Och det ligger i en påse. Var det också en påse där var ditt namn förekom? Och någon annan persons namn?
Ja, den jag har beställt från Coop innan, så ja. Det kan ha funnits i min lägenhet, men jag har inte slängt någon påse med mitt namn på.
Åklagaren frågade också varför hans fingeravtryck var på folien och tejpen där Vilmas huvud var paketerad i.
Vi börjar med väskan där kroppsdelen finns.
Det är min väska.
Ja, det är en väska. Ja. Och så är ju dina fingeravtryck på den aluminium som är som det här kroppsdelen i huvudet är förpackat i. Samt fingeravtryck på tejp och ditt DNA på klistersidan i någon tejpände där. Vad har du för kommentar till det?
Det jag har märkt efter det jag har läst, det är ju att de har hittat två paket aluminiumfolie och så en av dem är tom och den andra är 30 cm drygt. Och jag köpte för inte så många dagar sedan, innan Vilma försvann, köpte jag två hela rullar med aluminiumfolie. Så då har jag använt min folie och tejpen behöver jag bara plocka upp en gång så är det där. Det går åt mycket aluminiumfolie hemma hos mig på grund av cannabisbruket. Men mer än så vet jag faktiskt inte. Det kan inte jag förklara alls. Så liksom, om de har använt mitt aluminiumfolie, då finns mina fingeravtryck redan där.
Ja, det här säger du ju efter 6 månader häktad. Vi får ju
jag har ingen lust att hjälpa till i en utredning när ni inte följer upp mina spår.
Det låter som att du har verkligen krystat fram den här förklaringen efter 6 månader. Men jag förstår ändå inte riktigt.
Jag vill att det ska vara så tydligt som möjligt. Om de har använt mitt aluminiumfolie som de har gjort, då finns mina fingeravtryck redan där.
Tiskos förklaring att någon annan ska ha mördat Vilma och sen planterat bevis i hans bostad för att skylla på honom ansågs vara tekniskt omöjligt, då polisen hade bytt lås på lägenheten samma dag som Tishko greps. Att någon annan ska kommit in med reservnycklar är inte sannolikt. Sen finns det inte DNA från en annan person på folien eller tejpen, så att någon annan ska ha mördat Vilma finns inte. Men han ska ha jobbat i hemtjänsten på måndagen 4 dagar efter Vilmas försvinnande. Men under det arbetspasset åkte han hem till lägenheten 5 gånger. Nu i efterhand så tror polisen att det var då han gjordes av med resten av Vilmas kropp. Han ska ha åkt till stora skogsområden runt om i Uddevalla. Vad han gjorde i de olika skogsområdena kommer vi aldrig få veta om inte Tishko väljer att berätta vad han har gjort av Vilma. Rättegången avslutades den 16 juni 2020. Åklagaren sa under sin slutplädering att motivet till mordet skulle kunna vara att han mördade Vilma för att hon valde att göra slut med honom. Och det kunde han inte acceptera. Åklagaren yrkade på livstidsfängelse och brott mot griftefriden. Tishko genomgick en större rättspsykiatrisk undersökning efter att rättegången hade avslutats. Undersökningen visade att Tishko hade starka narcissistiska drag, men att han inte led av en allvarlig psykisk störning under mordet och styckningen av Vilma. Han led inte heller av en allvarlig psykisk störning under undersökningstillfället, så han kunde dömas till fängelse. Domen kom den 27 juli. Tingsrätten dömde Tishko för mord och brott mot griftefriden till fängelse på livstid. Tishko och hans advokat överklagade domen till hovrätten. Hovrättsförhandlingen började den 17 september och avslutades den 8 oktober. Inget nytt kom fram, utan den enda skillnaden var att Tishko hade ett tal till varför han var oskyldig. Han berättade bland annat att han älskade Vilma, att han inte var en mördare. Och om han dömdes skulle detta fallet bli vår tids största justitiemord. Den 23 oktober kom hovrättens dom. Domen ändrades till fängelse i 18 år. Vilmas anhöriga och Tishko överklagade domen till högsta domstolen. Vilmas familj kunde inte förstå att hovrätten inte tyckte att Tishko skulle få livstidsfängelse. Den högsta domstolen valde att inte ta upp fallet. Till familjens stora besvikelse. Tishko kommer sitta i fängelse till år 2031. Då är han 34 år gammal. Jag hoppas att Vilmas familj en dag kommer hitta resten av hennes kropp. Så hon får den frid hon och familjen förtjänar. Tack för att ni har lyssnat. Och följ gärna podden på Spotify.
Länken till min kampanjkod kommer finnas i avsnittsbeskrivningen.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.